Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Film för alla. Mitt namn är Joakim och jag sitter här med
Jens.
Och äntligen är det ett nytt avsnitt av Film för alla.
Ja.
Ja. Som ni kanske märkt så har vi inte släppt något nytt här på ett par veckor. Och det har ju helt enkelt att göra med att vi inte haft tid.
Ja.
Det har varit för jäkla mycket att göra.
Ja.
Men nu tänker jag att vi är tillbaka. Vi tittar också på möjligheterna. Se om vi lyckas med det med att spela in på distans, vilket vi inte kan än. För då underlättar det ju även då när vi inte har tid.
Ja.
Så får vi se om vi kan lösa det på något sätt. Alternativet är ju att vi kan spela in på distans, men att då blir jag eventuellt inte så bra i ljudet.
Mm.
Det är kanske smällar man får ta ibland.
Ja.
Men nu är vi tillbaka i alla fall. Och då ska vi idag, i dagens avsnitt, gå igenom Oscarsvinnarna lite så här efter, ja, vad blir det, en vecka ungefär. Det har väl gått sen Oscars var.
Ja, för oss, ja.
Ja, precis, för oss. För er som lyssnar har det gått två kanske, ungefär två,
ja.
Något sånt. Så att mycket kanske inte är så mycket nyheter, men vi tar det ändå,
ja.
Tänker jag. Det är ju ändå viktigt att göra. Men innan vi går in på det, har du hört några rykten eller reflekterat över någonting i filmvärlden som har hänt på sistone?
Ja, alltså lite, det har ju varit lite så här runt den här, att Superman har börjat spelas in.
Mm.
Så är det så här liten, han la ju ut den här bilden, James Gunn, på S1.
Mm.
Som är så här, som är väldigt Kingdom Come-inspirerat då.
Lite svart-rött-aktigt.
Men jag blir så här, det har blivit så jävla, det är så många som bara lägger upp så här massa bilder nu, så här fanbilder på det, och har liksom det nya S:et så att säga. Men jag ser också att det liksom, det är någonting i den bilden som inte riktigt stämmer överens med vad folk fortsätter måla som fanart. Det är någonting där ser lite annorlunda ut. Jag vet inte riktigt om jag inbillar mig det eller inte, men det är bara så saker jag reagerat på. Det såg jag också kopplat till att det var ju någon av dem, för de spelade in i Norge.
Ja, Fortress of Solitude.
Ja. Ja. Så såg jag också, om det var igår eller idag, att det var också någon sån här då, någon som har lyckats fota en av de här karaktärerna. Kommer du ihåg vilken karaktär det var i kostym för filmen?
Någon, ja, det var ju Engineer.
Just det, Engineer.
En tjej där, ja.
Så att det är väl så första, så snart kommer väl, så får vi väl se Superman också.
Ja, men jag tycker för mig att, när du säger nu, så har jag för mig att jag såg en bild på Superman.
Ja, men det var ju en som läckte, men den var ju fake.
Ja, men var den fake?
Ja, den var fake.
Ja, jag såg. Jag
dels, bara att, dels att James Gunn gick ut och sa att den var fake. Och att man kan ju se att den var AI, alltså gjorde, för att det var ju så här, i bilden så var, är det någon som står och fotar, liksom. Eller står så här, som att de ska hålla i någonting att fota. Men de håller inte i något. Alltså det är så här AI.
Ja, jag minns inte ens, alltså jag minns inte ens vad det var jag såg. Jag bara vet att jag såg,
men det var
någonting.
Det var ju många som trodde att den var på riktigt.
Jag såg, alltså jag bläddrade bara förbi den snabbt och så reflekterade jag inte mer över det. Men för att, jag minns inte, jag tyckte det såg ut som en paparazzi-bild. Men jag minns inte. Men då såg,
ja, alltså man, det såg ju ut som paparazzi, det gjorde ju det. Men den var ju,
ja, men det var det säkert den, för då bläddrade jag förbi så såg man att han hade kalsonger på sig då,
ja,
på den bilden. Exakt. Och det var det som blev en grej, folk sa bara, titta, han har trunksen på sig liksom. Och jag tänkte inte så mycket på det, för att jag, det är dels för att jag försökte lite grann kanske undvika det, för att jag vill inte bli spoilad för mycket när det kommer till de bitarna. Vilket tyvärr, när man då har en podd om film, så blir det så ändå.
Alltså, jag var ju lite sådär, jag var glad att den var fake, men jag var också så här lite ledsen att den var fake, för att jag gillade hans fysik i den bilden han hade.
Ja, absolut. Och det tänkte,
det
jag
såg nästan lite för bra ut.
Ja, typ. Jag tänkte så här att han såg, alltså det är både bra och dåligt kanske. Jag tyckte att han var brutalt stor liksom,
ja.
Absolut. Samtidigt så tänker jag att han såg ju nästan större ut än Henry Cavill gjorde liksom.
Ja, att han såg, det såg liksom för, alltså det såg ju för liksom så comic book-aktigt ut, att det såg för bra ut, vilket gjorde att det inte såg riktigt
naturligt ut. Nej, men det gjorde inte det, och jag tänker mig att jag behöver inte ha en så bitig Superman. Jag tycker ändå att Henry Cavill i första Superman är lagom. Och jag kan absolut tänka mig en slimmer version också, typ Brandon Routh eller sådär.
Men sen verkar det som att han har biffat till
han
sig.
Han har ju absolut.
För man såg ju någon sån behind the scenes bild bara när de hade någon.
Ja, han har biffat till sig. Han har ju bra fysik. Ja. Och det är alltid spännande när man tittar på de här, eftersom jag är intresserad av träning och sånt också, så blir det ju alltid intressant att se hur de lägger på sig och vad de lägger.
Jag undrar om han hade lyckats få till det om det inte strejken hade varit liksom i vägen. För det sköt ju upp grejer liksom. Så han fick ju mer tid på sig.
Ja, alltså det är nog, jag tror att han hade löst det ändå. Det tror jag. Sen var det ju en fördel att han kunde liksom göra det i lite lugn och ro. Men jag tror absolut att han hade löst det ändå. Sen ska vi säga så här, utan att jag vet någonting. Men det är ju så här att du kom, alltså både Henry Cavill och alla de här, de kan prata hur mycket de vill om att de är så kallade natties, alltså naturals.
Ja.
Men här har man hjälp. Alltså i de här, när de gör de här grejerna så har de hjälp. Ja. Alltså man kan inte prata om att man tränar hårt och äter bra. Det är jätteviktigt att man får det och man sover och allt detta. Men man ska också veta då att få till exempel testosterontillskott till exempel är ganska vanligt. De har inte samma restriktioner kring det i USA för det första. Nej. Så att där kan man göra ha högre doser av sånt och det ändå är lagligt. Så att, så att man ska veta om att det, liksom, det finns annat bakom också. Vad de än säger egentligen. Sen finns det några få undantag kanske där du har en naturlig... Alltså vissa har ju det naturligt.
Ja.
Och bara ta det. Men det kan man titta på. Om man tittar på... Alltså det kan vara allt från Chris Hemsworth till Alan Richson. Alltså jämför Thor, bara första Thor.
Ja, med sista Thor.
Med sista Thor. Ja. Eller titta på Chris Hemsworth innan Thor.
Ja.
Och sen. Ja. Alltså det är inte bara naturlig träning. Liksom. Det har jag väldigt svårt att tro. Så att det finns någonting där. Så att alla som drömmer om sån fysik, alltså det är bara att fortsätta träna. Man kan absolut få en bra fysik utan såna grejer. Men ska man göra det på kort tid och vara en superhjälte så kommer det behövas.
Okay.
Så är det. Det närmaste man kan komma kanske, som jag kan tycka ändå känns hyfsat naturligt i det när man tränar. Det är lite grann Chris Evans som Captain America. Han har ju alltid haft en bra fysik från början. Sen har han bara burkat på sig i princip.
Men han var heller inte så, alltså, så extremt lite fett på kroppen heller som så många av dem.
Nej.
Så han var ju liksom... Ja, bulkad, liksom.
Men han ser ju ändå ut så. Det
skulle ser ändå rimligt ut. Att ja, man skulle
det
kunna
skulle
det,
ju typ. Kunna vara naturligt, men han skulle inte heller spela en gud på det sättet. Och ska vi ta en till som jag tror också kan vara natty då, natural. Som inte är en superhjälte, men det är ju där Craig Bond. Som också är en sån variant.
Mm.
Som är absolut atletisk. Och han var ändå så pass gammal när man började spela in. Så att det kan hända att han ändå fått lite hjälp. Men det är liksom inte omöjligt att nå den typen av fysik som han har haft i Bond-filmerna. Framförallt ska jag säga i de som kom efter Casino Royale. För Casino Royale är han rätt bit i. Resten är han klart liksom vältränad. Men han är inte lika stor eller bredaxlad som han är i första. Och det är ju lite coolt filmiskt tänk i det. Att han, då kommer han ju i princip från att vara en soldattyp till att bli en 007, alltså en dubbel nolla. Och då har han ju tränat och varit mer liksom, aktiv på det sättet. Och så blir det mer och mer. Ja, nej men Superman, vi kanske ska gå in på dagens ämne istället. Vi kommer återkomma säkert till vissa saker under
säkert
när vi pratar om. Så vi hoppar direkt in på Oscarsvinnaren helt enkelt.
Jag tänkte bara, så har du sett något av galan? Alltså i efterhand.
Alltså lite av typ alltså när Jimmy Kimmel presenterar och pratar och lite presenters och sånt har jag sett och det här som blev alltså I'm Just Ken som han gjorde Ryan Gosling och sådär.
Ja. Jag tittade på typ tacktalen och sen så tittade jag på den här John Cena är naken.
Ja, den såg jag också. Ja. Så John Cena naken och så några av tacktalen jag sett. Och sen så var det väl lite skrivet om Al Pacino när han skulle dela ut bästa film var det va?
Ja, men jag läste också det. Men det var också så här, jag fattar inte varför folk blev...
Nej, alltså det som jag tänkte mest på, för jag fattar ju att folk liksom kanske reagerade lite grann, men det som var grejen mest var ju att det blev lite så här underväldigande när han berättar om den. Men vi kan ju komma in på det nu direkt. För vi, första kategorin jag har i alla fall, jag vet inte om du har samma lista, men det är ju bästa film.
Har du movie scene?
Ja, precis. Och då är det ju bästa film.
Ja.
Och bästa film då som vi redan har pratat om och trodde i princip blev ju Oppenheimer.
Ja.
Och här var det då när Al Pacino skulle presentera detta så var det inte att han bara, och vinnaren är Oppenheimer, och så blir det så här, utan han står där och bläddrar och vecklar upp det här bladet och lite grann sneglar ner och bara oh my eyes see Oppenheimer, och så rabblar han vidare och så blir det väl så här, folk liksom, Jaha, ska man, eller är det dags? Alltså det blev väldigt underväldigande, en väldigt konstig presentation av vem som vann. Så blev det så här, Oppenheim, och så blev det lite konstigt bara egentligen. Så här. Och det var ju lite för att, jag vet inte vad han gjorde Pacino, för att han är gammal och gaggig förmodligen.
Men det var också någonting jag läste om.
Men han är också nybliven
pappa. Jag har inte tittat på det som hände då, men jag läste att det var folk som hade kommenterat också att för i vanliga fall brukar de det så här, och de nominerade är och så. Och så ska de ta upp och så allt sånt där. Men också att de brukar ha en sån, när de säger då, ska öppna upp brevet, så brukar de alltid så här gå till liksom filmerna igen, typ så här, under tiden. Mm. Men att de gjorde inte det med just bästa filmen, de hade gjort det med de andra kategorierna. Men det var ju liksom någonting galan valde. Men att folk, så här, folk som hade sett det hemma trodde att det var typ Al Pacino som klantade sig, typ. Men att det hade inte varit det, jag vet inte.
Nej, så är det.
Men det är väl skönt att det är mesta man kan ha någonting att säga om och inte någon smäll som förra gången.
Nej, men lite så. Jag tänkte också lite grann att det var ganska alltså, det är både bra och dåligt kanske, men jag tycker ändå att alltså, Jimmy Kimmel som värd gör det väldigt bra.
Mm.
Och man kan ju säga vad man vill om Ricky Gervais när han kör liksom, Golden Globe och sådär. Och det är ju, men då sitter ju verkligen alla på helspänn. Och på ett sätt är det rätt, alltså jag tycker att det kan vara rätt att göra så ibland, men på ett sätt är det rätt skönt när du bara har någon som levererar underhållningen och som gör det utan att det blir politiskt eller massa ställningstaganden. Så därför tycker jag att det var rätt skönt att ha Jimmy Kimmel där, att det blev fortfarande roligt, men det blev inte det här det riktigt super-edgiga. För jag vet inte, Ricky Gervais har fan varit brutal sista. Alltså.
Ja, jag vet inte när, eller jag läste att de kortade ju ner galan i år. Men det vet jag inte, för jag har inte sett galan. Men jag läste också att det hade blivit lite högre tittarsiffror i år.
Mm.
Jämfört med andra år.
Det kan väl ha att göra med att de livestreamade på Netflix.
Kan vara.
Tänker jag. Alltså för att det var ju gjorde, för att vi i Sverige har ju inte haft möjlighet att titta på det annars. Eller jo, de har haft på fyran mitt i natten och sådär. Men det känns ju mer otillgängligt av någon konstig anledning. Men på Netflix, om du kunde gå in och livestreama eventet, så är det ju skitbra.
Mm.
Tänker jag. Men bästa film var Oppenheimer.
Ja. Och det känner jag. Nu har ju sett några av filmerna. Fler än vad vi hade sett när vi pratade om dem. Och jag tycker ändå att det känns som rätt val.
Ja, bra. Vi kanske kan komma in. Vi kanske kan stanna här lite grann och prata om just det. För jag har ju inte sett alla filmerna. Däremot så kanske vi kan prata lite grann om, för det finns ju en som vi diskuterade rätt mycket, att det kanske kunde vara den som är konkurrenten till Oppenheimer.
Ja.
Och det var ju Poor Things.
Mm.
Och den har vi ju båda sett nu.
Mm.
Och efter jag hade sett den så kände jag ju också att Oppenheimer är en värdig vinnare.
Mm.
Poor Things har ju blivit lite hypad och sådär, att den var på ett visst sätt. Men jag måste säga att jag blev besviken.
Alltså jag tyckte Poor Things, jag tyckte det var en typ fascinerande film. Men jag tyckte samtidigt inte att den var just i bästa filmkategorin, så är Oppenheimer en liksom bättre liksom iscensatt film i sin helhet jämfört med Poor Things.
Ja.
Det märks att Oppenheimer är gjord av en regissör som gjort filmer, ganska många stora filmer innan liksom. Medan Poor Things känns väldigt liksom, som att det är någon som experimenterar lite mer och kanske inte kommit jättelångt i att ha gjort jättemycket. Och
kanske så. Jag tycker jag försökte hitta lite grann hur man kan förklara känslan av Poor Things. För jag blev besviken. Jag tyckte inte att den var så bra som jag trodde att den skulle vara.
Nej, jag trodde inte heller. Den var inte så bra som jag trodde den skulle vara heller.
Vilket var synd. Så. Sen absolut gör Emma Stone en jätteinsats, och hon kommer ju på nästa kategori vi har. Vinnaren då av kvinnlig huvudroll.
Mm.
Jättebra, absolut. Mest för att det är, alltså det är ju en ganska utsatt roll, så att hon gör ju mycket för den, så att säga.
Ja, men jag tycker att hon verkligen förtjänar bästa kvinnlig huvudroll för den filmen. För jag tycker, alltså i Poor Things så tycker jag att rollinsatserna är jävligt bra och jävligt starka.
Ja,
men
absolut.
Filmen i sin helhet kanske inte är så
stark. Nej, men jag håller med. Och Emma Stone hon är väldigt utsatt i den rollen och gör verkligen en rollprestation. Till skillnad från den som vinner bästa manliga biroll sen då, som vi kommer in på. Som jag tycker är överskattad. Men här gör hon en insats.
Mm.
Men jag tycker att Yorgos Lanthimos, regissören som gör Poor Things, jag tycker att hans sätt att göra film nu, om man tittar på detta, påminner, det är som en mix av Jean-Pierre Jeunet, alltså som gör Amelie från Montmartre, Förlorade barnens stad och Aliens 4. Mix mellan honom och Wes Anderson.
Det kan jag hålla med om.
I det, för det är lite olika typer av grepp, hur man använder kameror, vinklar, scenografin, alla de här, liksom, fotot, alla sådana här grejer då. Och det finns element som är, liksom, tycker jag, den är intressant på många sätt. Titta på den utifrån ett filmvetarperspektiv eller titta på den på en kurs när man läser filmvetenskap är nog ganska intressant. Men som film och som helhet och sen hela historien är också lite svår. Jag tycker att den är lite tuff och jag har inte riktigt förstått än idag vad den vill säga egentligen. Jättemycket. Samtidigt så finns det ju, jag har ju läst gamla klassiska böcker och såna här saker, till exempel Albert Camus Främlingen, som är en bok som handlar i princip om en psykopat, liksom, som inte förstår varför folk tycker illa om honom när han har skjutit någon. Eller ja, är förenklat. Men, och den var så här, jag kommer ihåg att jag läste den, tyckte att den här var ju märklig. Och jag vet inte om jag tyckte om den eller inte, men den lever kvar hos mig fortfarande. Jag har den liksom så färskt känslan från den i mig. Och lite samma sak är med Poor Things. Jag vet inte vad jag ska tycka om den. Men den finns kvar hos mig.
Mm.
Och det vet jag vet inte om det är bra eller dåligt riktigt. Jag kan inte bestämma det. Men jag tycker att den var märklig. Och jag tycker att jag blev besviken på hur mycket den höll fast till vid sex. Den är väldigt freudiansk.
Ja.
Mycket sex och mycket Emma Stone naken. Som jag inte riktigt kan... Jag förstår inte riktigt vad man vill säga med det.
Jag kan hålla med. Jag satt också och tänkte på det när jag tittade på filmen. Att jag upplevde också att det var för mycket fast och för mycket liksom fokus på sexdelen av det.
Jag förstår inte vad det är.
Jag kan spekulera så vad det handlar om och vad man vill säga med det. Men jag tyckte det var liksom... Det blev, för mig blev det liksom att narrativet blev lite stoppat och hämmat för mig, för att det var liksom, hon skulle liksom lära sig bli människa, liksom bli sig själv. Och så lär hon sig saker så här sakta, så kommer hon in i den här sexdelen av sin liksom upptäckt av vem hon är, men där är hon så länge, så det blir liksom
att hela filmen.
Det är liksom 2/3 av filmen är typ det, och det blir liksom att det blir hennes karaktär så himla mycket bara att hon ska liksom fatta vem hon är kring sex och sensuellt och sånt där, och då blir det så här, ja, men vart tar resten av hennes utveckling vägen? Det var lite tråkigt och lite hemma.
Ja, jag tycker också att det var det, och jag skulle nog säga att det kanske typ till och med 3/4 av filmen som är, är att hon är sån, för att hon upptäcker det tidigt, och jag kan också spekulera i det. Och återigen så är det ändå så här, det är intressant för vi kan sitta och prata om det och försöka förstå det, vilket kanske är, då kanske det är bra. Det är precis som att läsa Främlingen, att man kan prata om den för att man blir provocerad av det. Och det är lite samma sak här. För det som är så märkligt är att man ändå gör det och ändå går. För att hon är ju ändå då ett barn i en kvinnas kropp. Som upptäcker sex och använder sex hela tiden. För att det är liksom skönt. Och då kan man ju så här försöka tänka sig att det handlar någonstans om, jag vet inte, de behoven som kommer först. Det är så här klassiskt, liksom, lite freudianskt kanske, men också så här klassiskt behovstrappan. Man äter, man sover, man ska ha sex. Mm. Liksom. Och då är det det. Och så är det liksom sex, det är ju skönt. Och det är, så här, det är inte viktigt vem man har det med. Men genom då Mark Ruffalos karaktär och alla sådana här, så lär hon sig till slut att, och även då senare i filmen så lär hon sig till slut att sex inte är så viktigt. Mm. Eller egentligen att det finns andra värden och så vidare. Då, va? Men jag vet liksom inte riktigt vad man ska... Jag vet inte vad man vill egentligen ha sagt om det. Om det handlar någonting om människans natur på något sätt i detta. Men jag tycker att det är märkligt eftersom hon är ett barn en väldigt lång tid i filmen.
Mm.
Och ändå håller på med detta, så känns det väldigt märkligt. Det tycker jag är lite, det är svårt att liksom komma undan det på något sätt.
Ja.
Och att den ändå har blivit liksom nominerad och hyllad så. Då tycker jag att det är märkligt också.
Så jag är inte förvånad att den är nominerad och hyllad, för det är ändå en sån typisk film som filmfolk tycker om. Så det fattar jag. Däremot så var jag tyckte filmen är bra. Det är bara det att jag tyckte att den var liksom lite rörig. Det var liksom ingen jättetydlig vision på det sätt som jag trodde att det skulle vara. Så det är lite också att jag hade förväntningar som inte stämde överens. Liksom. För jag var mer... Alltså, när du säger som att det är en blandning av Sean Pierre Chiney och Wes Anderson, tycker jag är väldigt... Det säger mycket.
Mm.
Och att jag hade hoppats att det skulle vara någon som liksom hade, för att de två regissörerna är ju väldigt så här, specifika i sin stil. Och sen kan man typ ta en Guillermo del Toro som också är liksom väldigt specifik i hur han berättar någonting. Och det var liksom, jag förväntade mig en film där det var en regissör som hade en specifik touch typ och vision på det.
Mm.
Men det kändes väldigt rörig, det kändes väldigt blandad. Vilket tog bort det lite för mig, alltså rent både liksom dramaturgiskt och visuellt och liksom musik och allt sånt. Den var liksom lite för rörig för mig. Men det är fortfarande en bra film, jag fattar varför den var nominerad.
Ja, jag kan inte bestämt mig. Återigen så är det en sån här film som lever med mig. På något sätt så gör väl det att den är bra då. Men det är väl kanske för att jag inte riktigt förstår den. Jag är väl för dum för det. Men det är ju mycket saker. Man
behöver se den fler gånger.
Ja, kanske. Men jag klarar nog inte av att se den fler gånger. För jag tycker ändå att det är väl så tycker jag att den är för lång egentligen. För att det är så lång tid de håller på med det här med att hon bara har sex grejerna. I princip.
Ja, alltså det är väldigt, det tar för mycket av filmen. För att det mest intressanta för mig är första akten och tredje akten. Men tredje akten är lite för kort.
Ja, absolut. Ja, men precis, jag håller med dig. För jag tyckte att uppbyggnaden var spännande. Och sen den slutade när hon har utvecklats lite mer. Så absolut. Men hela det som är så en jävla stor del av filmen. Just det här liksom mellanakten. Mm. Jag fattar inte. Alltså jag kan liksom inte riktigt få ihop det, varför man väljer att göra så. Och sen är det dessutom vissa saker som jag tycker att man inte följer upp. Liksom. Jag ska inte spoila för mycket, men det är som att hon ger bort pengar till exempel, som inte är hennes egna förvisso. Och så tänker man att, ja, ska det bli någon... Men det blir ingen direkt konsekvens av det. Hon lär sig ingenting av det heller. För det är ju så här, alltså, hon ska ju skänka bort det till fattiga. Och så blir de ju snodda av några som säger, alltså tror man i alla fall att de blir snodda av några som säger att de ska ge dem till de fattiga åt henne, men det gör de inte. Men därför syns det inte upp att hon lär sig en läxa av det.
Nej, det är väldigt få, om ens några, liksom, konsekvenser för henne under filmen.
Nej, och det är det som jag tycker är så märkligt, att det blir ju ingen... För det är lite
hon lär sig grejer utan att riktigt man fattar varför hon har lärt sig det ibland.
Liksom. Nej, lite så. Det kanske är för att man vill ha det förklarat mer. Men jag tycker någonstans när man går in i tredje akten... Visst att hon är luttrad, för då har hon jobbat på bordell ett tag, även om hon har gjort, men hon åker från bordellen som nästan sitt barnsliga jag till viss del fortfarande, men kommer hem vuxen tillbaka till sin fader då, eller man ska säga. Och ja, det gick, det var också så här, bara, vad hände där? Alltså, det, som jag inte heller riktigt förstod liksom. Så att jag tycker, nej, jag vet inte, jag har inte liksom bestämt mig riktigt om den. Den är ju intressant på många sätt, men jag tycker att den var lite för svår bara, tror jag, och lite fel fokus, alltså som helhet så tycker jag inte att den höll liksom hela vägen.
Nej.
Så därför är ju Oppenheimer klart bättre och värdig vinnare. Nu vill jag ju gärna se de andra också som inte jag har gjort än. Det har ju du gjort lite. Men vi släpper den, tänker jag. Och vi har redan nämnt bästa kvinnliga huvudroll i Emma Stone.
Ja.
Och hon hade haft sönder sin klänning
jag såg.
När hon skulle ta emot priset. Hon var jätterörd och jätteglad för detta. Och det är klart att man är. Men hon har haft sönder den förmodligen när hon dansar till I'm Just Ken. Då, där. Bästa manliga huvudroll då. Vad har vi där?
Som hade huvudroll var ju då Cillian Murphy för Oppenheimer. Vilket jag också tycker av alla liksom, jag tycker att det känns som ett klockrätt val. Det är också, jag har upptäckt att jag har inte riktigt uppskattat Cillian Murphy så mycket som han förtjänar, har jag märkt.
Nej, han är otroligt bra.
För att det är så, jag har ju sett han i grejer, men grejen är att jag såg ju då han då i Oppenheimer och jag tyckte han gjorde jättebra, men det var så här, ja, men det är bra. Alltså så typ tyckte jag. Men så har jag sett Peaky Blinders.
Så jävla bra.
Och jag hade inte gjort det innan. Och såg den, och då såg jag liksom han i Peaky Blinders.
Peaky fucking
Blinders. Och då var jag ännu mer så här, uppskattade han ännu mer som skådis och uppskattade hans liksom roll i Oppenheimer mer. Mm. När man liksom jämförde det. i liksom hans range. Så att jag var ännu mer så här, ja, nej, men om han inte hade vunnit den så hade jag nog blivit upprörd liksom.
Jag håller med. Alltså, jag har ju också sett Peaky Blinders. Det var länge sedan jag såg Peaky Blinders nu, men den är ju riktigt bra. Men det som är intressant är ju här att, alltså, jag hade ungefär samma upplevelse av Cillian Murphy, vilket jag tror många haft, att man har inte känt till honom jätteväl i stora världen på det sättet. För det vi har sett honom i,
ja, men jag har alltid sett honom som en skådespelare som liksom gör, han gör alltid sitt jobb, men jag har liksom inte sett honom som någon så här jätte liksom,
nej, men, performance actor. Nej, men precis, men det är det som är grejen. Man har ju sett honom då i, och det är tack vare Nolan ska jag säga, som folk känner till honom, att han spelar Scarecrow i Dark Knight-trilogin. Och sen är han med i Inception och flera. Men det är väl där man liksom ser honom. Men där går han in och så spelar han ju biroller. Ja, och gör sitt jobb.
Ja.
Och så tänker man inte mer på det. Han känns som en sån klar, han kan inte bära en filmkille. Utan det är liksom, han gör det. Och så har man inte tänkt så mycket på det. Liksom, han får de rollerna. Han var ju auditionare för Batman.
Ja.
Ska man veta, men fick ju inte det. Och sen har man inte tänkt så mycket på det. Och sen så kom Peaky Blinders. Många öppnade sig upp för honom hur bra han är. Och där är han ju sinnessjukt bra. Och sen har jag också gjort 28 dagar senare den här gamla zombiefilmen.
Ja, det var hans debut.
Ja, precis. Och den är ju också väldigt bra. Och där ser man också hans range som skådis. Men sen har han gjort massa också som vi inte känner till här. Som inte är Hollywood-filmer och så vidare.
En av mina favoriter med honom är ju Sunshine som vi pratat om.
Ja, och Sunshine är ju brutalt bra. Och sådär. Så att han är ju helt klart en värdig vinnare och en jäkligt duktig skådis.
Mm.
Så att absolut en värdig vinnare, och jag hoppas nu, det roligaste av alltihop var, som är sån jävla BS ska jag säga egentligen, men det kom ju bara någon dag efter galan, så kom det ju någon sån här Cillian Murphy har gått till plats nummer 1 nu och tar som nya Bond. Och jag bara, han är 47. Det finns inte, de vill ha en yngre nu. Alltså, de tyckte att Daniel Craig kanske var lite för gammal när han var 37 och tog över rollen. Så att jag bara, det här är önsketänkande. Det här är ju liksom folk som är ute och bara hittar på för att han ska hamna där, men han kommer inte ha en suck till att bli nästa Bond.
Nej.
Hade vi varit 10 år tillbaka i tiden hade jag absolut kunnat köpa det. Hade det varit under tiden när man spelade in typ Inception eller vad fan som helst, så hade jag kunnat säga, visst, absolut, det kanske har varit intressant, men idag, nej.
Men vi kommer ju kanske se han i något mer lite narrativt mässigt Bondaktigt, för att Peaky Blinders-filmen som ska komma, som ska avsluta allting, den har ju större budget, och skaparen därifrån har ju sagt att han vill ju att den filmen ska liksom kännas bondig.
Mm.
Så att man kanske, de som vill ha han som Bond kanske får se en bondig.
Har du sett all Peaky Blinders?
All Peaky Blinders.
Ja, då har du sett mer än vad jag har gjort. För jag tror inte att jag har sett, jag tror jag har halva sista säsongen, eller senaste säsongen kvar.
Okay.
För jag tror inte jag har sett den. Och sen så har jag typ, jag har dålig koll på exakt vart jag är heller, så jag vet inte om jag kommer se den liksom, men jag kanske måste göra det. Men det var Cillian Murphy bra i alla fall.
Ja.
Sen var ju bästa låt, det bara lite snabbt.
Hoppade du över en kategori där?
Ja, just det. Den kan vi ta. Den är viktig. Ja. Bästa regi.
Bästa regi,
ja. Ja. Vad är det då?
Christopher Nolan för Oppenheimer. Och där tycker jag också värdig vinnare. Det är litet jag kan tycka. För det är lite svårt med det här bästa. Alltså Oppenheimer, bästa film, är väldigt tydligt för mig, ja. Men bästa regi, där kan jag ändå tycka, om man då tar Poor Things till exempel. För att där är skådespelarinsatserna så himla bra. Och regin har så stor del av det. Så jag kan ändå se att där fanns det en större potential för den filmen att ta det. Men jag tycker fortfarande att Christopher Nolan är värd. Sen kanske jag kan tycka att i sin helhet att alla filmerna 2023 att det kändes som ett lite svagt filmår lite grann.
Ja, kanske.
Att det var inte så många filmer som liksom var på samma nivå. För ibland har man sådana år då liksom alla nominerade liksom känns topp. Men här kan det vara liksom att kanske två känns topp och så är de andra inte riktigt samma. Så att, det är ju väntat. Både bästa film och bästa regi var ju väntat. Och det är välförtjänat, men det är också lite tråkigt när det är väntat.
Ja, lite så. Samtidigt så tänker jag att det är väl, ja, lite året kanske inte varit jättekul eller bra så. Och sen är det ju också återigen att man kanske samlar på sig till en Oscar.
Ja.
Men man kan också slås då lite grann av att Martin Scorsese inte vann en Oscar.
Ja.
Och det är ju på ett sätt synd. Martin Scorsese är ju återigen, vi har ju haft ett avsnitt om Martin.
Ja.
Och det är ju han är ju för jävla bra, helt enkelt. Ja, det är inte så mycket ord om det.
Nej.
Bästa låt i alla fall som gjordes var What Was I Made For. Och det är ju då Billie Eilish och hennes brorsa Finneas och O'Connell som gjorde den till Barbie-filmen.
Det är väl andra Oscars låtar. De vann för Bond också?
Ja, jag tror att de vann för Bond. Och det är ju, alltså, jag tycker inte det är konstigt. Jag tycker att de två, alltså Billie Eilish och hennes bror när de gör grejer både till Bond eller hennes egen musik. Alltså ja. De är duktiga som ja, fan. Så det är inget snack. Hennes röst och känsla och tonalitet som hon har och hans briljanta sätt att göra musik på, det är oslagbar. Otroligt duktigt syskonpar för att säga. Ja, bästa originalmusik. Nu blir det kul och lite svenskt. Vad var det?
Ludwig Göransson för Oppenheimer.
Och det är ju hans andra också. Han vann väl för Black Panther?
Ja, jag tror det.
Ja,
jag
tror också att han gjorde det.
Ja, för mig det. Men, ja. Men det är kul att han var. Det är ju bra musik i Oppenheimer. Så är det, inte...
Men det är ju bra musik. Ja. Och han är också sjukt duktig.
Ja.
Liksom,
det också är ju... duktig tid i sin karriär. Liksom, så att det...
Absolut. Alltså, jag är jätte... Alltså, jag tänker alltid lite grann. Du vet, när man har sån här kompositörer som gör musik som man ser upp till. Det kan vara John Williams och det kan vara vad heter han? James Horner eller Newton Howard eller... eller alla de här liksom Howard Shore, Hans Zimmer, alla de här man ser upp till, tänker man alltid att de är som gudar på ett sätt. Alltså det är människor som man inte känner som befinner sig så långt bort och så vidare då, och har någon typ av legendstatus.
Ja.
För att de under ens uppväxt alltid har funnits. Men Ludwig är ju typ yngre än vad man själv är. Tror jag. Jag tror inte att han är äldre än vad jag är i alla fall. Och så är han liksom långhårig och så är han svensk och sådär. Så att, lite grann så känner jag att så här, magin ligger så, den kan försvinna så fort. Det är som när man ser för mycket behind the scenes på en film och så kan man inte riktigt njuta av filmen för att man kan för mycket om, att det inte, man tar sig inte ifrån det liksom.
Mm.
Och lite samma sak är det med Ludvig. Jag blir orolig varenda gång att jag ska börja liksom, tas ur det för att ja, men här sitter en svensk och gör det av någon konstig anledning. Men han lyckas ju ändå. Han gör det ju otroligt bra. Och därför blir jag bara att han är så pass ung fortfarande och slagit igenom så att jag bara ser mer och mer fram emot att se hur det blir senare i hans karriär.
Han är ett år äldre än dig.
Är han det?
Ja, 84.
Ja, den jäveln, ja. Ja, men det är skönt. Då hinner jag slå igenom. Kan jag också slå igenom. nej, men absolut. Klart är duktig som tusan. Han är ju en liksom nutidens variant av en kompositör. Liksom. Hans Zimmer är ju inte en klassisk till exempel kompositör. Han gör ju mycket elektroniskt och sen använder han ju sig av liksom, orkestrar och sånt också, men han gör ju mycket elektroniskt. Till skillnad från John Williams som använder sig av orkestermusik.
Mm.
Och det blir ju mer och mer åt det här kanske elektroniska och enkla och känsliga. Och det är ju där Ludwig är bra också. Men tar liksom delar av det orkestrala också. Så att jag tycker att han känns som en så här modern och nutida kompositör som jag tror verkligen har framtiden framför sig.
Ja, det, så att,
det ska bli kul att följa honom och se vad som händer framöver. Han har ju sjukt mycket projekt. Liksom.
Ja.
Han är ju liksom the it-grejen i Hollywood just nu när det kommer till filmmusik.
Ja,
liksom. Han har ändå två Oscars nu då, vad vi tror. Och gör mycket. Så att det är kul att följa. Bästa ljud, behöver inte gå in så mycket på det. The Zone of Interest.
Ja, jag kan ändå gå in, för jag har ändå sett den här filmen.
Ja, det är ju en nazistfilm för de som inte vet.
Ja, och bästa ljud, jag kan tänka mig, det finns, alltså man är så påverkad av ljudet i den filmen. Så att det är verkligen, jag fattar att den tog det här priset. Mm. För att det är verkligen, det är så, alltså den filmen, den är så obehaglig. Alltså för att det handlar ju om liksom en nazist...
director som har ett läger helt enkelt.
Ja, och alltså han bor ju vid lägret.
Ja, och så ska han ju bygga en trädgård eller vad nu är, eller anlägga någonting på baksidan där. Eller
ja, de håller på med huset liksom. Ja. Men så är det då, man ser ju liksom aldrig liksom lägret, man ser ju aldrig det hemska. Men man hör det hemska hela tiden.
Ja, men det, då förstår vilket man absolut.
Vilket är så obehagligt. För att de liksom lever bara sitt liv. Och liksom ungarna springer runt. De har en liten pool och liksom chillar. Och bara vardagligt för dem. Och så hör man konstant i bakgrunden. Så här dånande djur. Man hör liksom tåg som kommer och går. Och man hör skrik ibland. Alltså hela tiden.
Mm.
Och jag satt där och bara var i den stora filmen. Jag hade sån liksom tyngd känsla att titta på den, men så var det liksom bilden i sig väldigt ljus och väldigt fin liksom hela tiden, och så var jag så här, vad fan är det som tynger ner mig så jävla mycket när jag tittar på den, alltså förutom att jag vet liksom vad det handlar om, men så fattar jag liksom att det ljudet är det här absurda, att de bara lever i detta och inte är påverkade av det. Fy fan alltså.
Ja, nej men det, jag kan tänka mig att om det är så den är, för jag har ju liksom velat, jag är jättesugen på att se den just för att det är intressant att se hur man gör det just med att man ska på något sätt visa nazist och vardags liksom, delen för dem samtidigt som att de då bor bredvid ett koncentrationsläger. Så jag tycker att premissen är ganska intressant.
Mm.
Och gör man då på det sättet som du säger så kan man absolut förstå att bästa ljud vinner dem. Så det var väl en värdig vinnare då.
Ja.
Den bästa icke-animerade kortfilm, och det är ju då en Wes Anderson kortis. Ja. The Wonderful Story of Henry Sugar med Benedict Cumberbatch i huvudrollen.
Det var ju en av de här flera han gjorde, de här korta.
Ja, på Netflix.
Har du sett alla dem?
Nej.
Nej, har du sett den
här? Nej, jag har inte ens sett den här, tror jag. Nej.
Nej, jag har ju sett allihopa. Och ja, Henry Sugar, den var ju den bästa av dem.
Ja, men
det var också den som var lite längre av dem. Så det fanns liksom lite mer.
Ja, den är väl längre, den är väl 20
den
kanske?
Den var typ 20 minuter någonting, ja. Men den är...
Ja.
Jag är alltid, ja, alltid glad när West vinner.
Ja, de säger ju att det är den. Med tanke på att den var en Oscar. Ja. Det är den bästa. Sen då kom vi in på den kategorin som jag ska säga att jag tycker att det är den viktigaste. Men kanske det är bästa foto. Och där vann ju en av mina stora då idoler, och det är ju Hoyte van Hoytema då. Svensk-holländaren Hoyte van Hoytema.
Yes.
För Oppenheimer. Mm. Och det är ju inte heller första gången. Otroligt duktig. Alltså, ingen snack om det. Men det beror också på vad man tycker om i det. Jag som gillar med negative space i foto och sådär tycker att det är skitbra. Sen jobbar han ju extremt mycket med, även om det är stora format, så använder de mycket närbilder också. Vilket jag tycker är spännande.
Mm.
Det är väldigt få gånger det är... Alltså han har mycket speciella saker för sig, men det är mycket sådär negative space-grejer. Stora vyer, vidder. Det är också mycket närbilder för att fånga känslor i människor. Men jag ska också säga att han jobbar också mycket med, framförallt då när det ändå är IMAX-varianter och sånt. För han byggde ju, det gjorde han ju redan till Interstellar, liksom bärbar IMAX som man kunde gå runt med, alltså som kamera. Och det använder han ju också av för att få den mer dokumentära känslan i det.
Ja.
Det är lite som när de är på liksom, rymdfarkosten i Interstellar till exempel. Så är det ju en sån för att det ska kännas som att det är... Man är där. Mm. Samma sak är det ju i Oppenheimer när man också är liksom mitt i ett pressuppbåd eller vad som helst, att man jobbar med de bitarna. Och jag tycker att det är sjukt snyggt. Och han använder kontraster och skuggor på ett sätt som jag tycker är otroligt bra också. Och det är ju också ljussättning såklart. Men där jobbar man ju tajt ihop med varandra. Så att, nej, jag tycker att det är absolut en värdig vinnare utan att jag har sett alla av de andra.
Ja.
Bästa dokumentära långfilm, ingenting som jag antar att du har sett.
Nej.
Och inte jag heller. Och det är en som heter 20 Days in Mariupol. Och det antar att det har att göra med kriget i Ukraina då. Något sånt.
Ja.
Bästa dokumentära kortfilm, The Last Repair Shop.
Nej, inte heller sett.
Inte heller sett, ingen koll på den. Sen kom vi in på bästa klippning.
Då är det Oppenheimer igen. Det är alltså, jag kan ju inte säga att det inte är värt. Däremot kan jag tycka, jag hade nog hellre velat se, om jag minns, var Scorseses film också nominerad klippning, va?
Jag tror det.
Mm. Ja, jag hade nog hellre sett att den vann.
Ja, här kan man absolut diskutera, för jag tycker ju att Oppenheimer är bra klipp. Delvis att de, och det är ju kanske mer grading och effekter och regin, men hur man klipper mellan använda svartvitt och färg i bilden, men också hur man väljer att hoppa mellan olika grejer. Sådär. Men det är inte jätteavancerat på det sättet. Däremot så tycker jag ändå att Martin Scorsese i, alltså det är inte han som klipper då, men i den så kan jag nog hålla med om att den ändå är bättre rent alltså klippmässigt. Jag tycker att den får ihop det bättre än vad Oppenheimer kanske får i en helhet. Ja, du kan köra nästa också.
Bästa specialeffekter. glad att det var den här som vann, och det är Godzilla Minus One.
Ja, den är, alltså, jag har inte sett den än. Nej, jag vill verkligen se den, ska jag säga. För att den har fått sådana hyllningar. Men den, de hade ju en budget som är, alltså, vi pratar om typ 10% av en Hollywood-produktion. Ja. Alltså, och ändå lyckas göra så jävla bra. Så att jag är jätteglad att de lyckades ta detta. För det återigen visar bara på att man behöver inte, liksom, det är återigen, de lägger ut så mycket pengar på effekter och stressar fram effekter i typ alla Marvel-filmer till exempel och sådana här saker, och det blir skit. Men istället så går det faktiskt att göra det på ett bättre sätt. Och här vill jag också ge en eloge till svenskarna som jobbar, som har gjort det för Sverige till exempel, eller för Sweden och den blomstertid nu kommer. Det är gänget som gör, de har ju också gjort bra effekter med väldigt lite medel. Så det går att göra.
Så tror jag, The Creator, den var väl också nominerad för bästa. Ja. Det är lite synd att den inte är relevant, för jag har sett bakom grejer av båda de här filmerna. Och jag såg en lite mer djupingående när regissören Gareth Edwards var ju så pratade om The Creator. Och där var det väldigt, där har de varit så himla finurliga med effekterna. Mm. Alltså de får saker att verka så extremt mycket dyrare än vad det har varit.
Mm.
Och att hela den filmen är typ det. Creator. Allting känns dyrt, men är inte så dyrt som man tror att det har varit.
Nej.
Och också där egentligen, men det är också så här, det är någonting bara liksom folk som är i branschen kan liksom fatta. Alltså jag tycker det är bra att Godzilla vann för att de förtjänar det. Men The Creator, där är det, där gjorde de där filmen, alla de här robotarna, du vet, som har så här halva huvuden och sånt.
Yep.
Allt det är liksom inga såna här, du vet, någon form av det, olika marks och sånt på folk, och de har inga green screen grejer på sig alls, utan det är liksom, han har liksom åkt till Vietnam och liksom bara filmat folk och så har han bestämt i efterhand vilka han tycker så här, vart följer ögat någon? Ja, det var intressant. Ja. Den gör vi till en robot.
Precis.
Och fatta arbete, alltså de har liksom vänt upp och ner på hur man brukar göra effekter.
Mm.
Så jag tycker liksom, dels, jag hoppas att liksom branschen fortfarande bara håller kvar i det, för att det kan göra effekter billigare och liksom kännas mer spontana om man kan börja göra det på det sättet i större skala.
Ja, men jag håller med. Jag såg också dem bakom kulisserna. Det är imponerande bara för att de använder också rätt billiga kameror. Relativt billiga kameror, ska jag säga. Alltså det är sådana här som, jag ska inte säga att gemene man kan ha, men det är inte alls de här stora liksom kameran.
Jämförelsevis så är det ju verkligen, alltså, det är ju kameror som alltså gemene filmskapare man kanske har.
Ja, men alltså det är lite så. Man tänker att det är liksom inget jätteavancerat så på det sättet. De använder de kamerorna. Och samma sak är det med då när de gör effekter. Så jag tycker att det är ju typ en, på ett sätt en lågbudget, en indie-filmstuk på det.
Ja, den är gjord med indie-film. Ja. För att han har bara filmat.
Och det som jag tycker, som du säger också, att när de är då åker till de här och filmar bara spontant människor som gör sitt dagliga liv och sådana bitar av. Och sen väljer att lägga in, men den kan vara en robot, och den kan vara en halv, och det kan vara, det gör ju, och det tror jag att han var ute efter också, skapa känslan av att det är en värld där det lever på det här sättet.
Ja.
Och det får man ju också med sig. Den känns ju levd i. Den känns inte påhittad på det sättet, utan det känns som att så här är det, liksom, på det något sätt. Och gör robotarna, eller de här AI-människorna, så att säga, mer liksom trogna på något sätt. Eller verklighetstrogna. Ja. Och att man kan känna empati för dem på ett annat sätt.
Men det är också, att han gjorde på det sättet får också mig lite mer så hoppfull i vad för typ av film som kan göras. För att när du liksom gör en film och du gör filmeffekter, så ska du budgetera för det. Och då är det så mycket, för han tog upp ett exempel på, det är en, han filmade som höll på med en så här skaka av ris. Och den han filmade var någon tant, tror jag då, i verkligheten i Vietnam som gjorde det. Men så gjorde han då henne till en robot, som man ser så när de håller på att pilla med liksom, riskorn typ. Och det är så här, det hade han aldrig någonsin kunnat få med i filmen. Alltså, för det skapar ju liksom, det skapar ju världen och bygger upp världen och sånt. Men att liksom sälja in det som ett budgetförslag när man ska presentera filmen för att få pengar för detta, och säga typ, om jag har så här många effekter i de här, då kommer någon gång kommer frågan komma så här, vad kommer det kosta att göra den här roboten som ska hålla på och pilla med ett riskorn? Det kommer bli för dyrt, vi slopar den sekvensen. Men det gör någonting för filmen i sin helhet att kunna ha de grejerna, och att då kunna komma undan med de här mer spontana grejerna och liksom bygga upp liksom köttet av en film liksom. På ett annat sätt. Och inte behöva liksom förlora saker för att det ska vara för dyrt, utan man kan bara vara där för att det kostar inte, man förlorar så lite på att bara kunna åka ut och filma det och sen ta det i efterhand.
Liksom. Och där, för att komma in på en metanivå i den här diskussionen då, för där filmen The Creator handlar ju ändå om AI, alltså, och robotar. Mm. Och här ser man ju nu just sån här teknik som man pratar om nu, teknologi kan ju, hjälps ju att bli bättre med AI som hjälper till i det. Och det intressanta här är att det har kommit, alltså OpenAI som gör ChatGPT, där har jag som har den betalvarianten också, har ju sett hur utvecklingen har gått när man gör bilder nu till exempel. Man kan generera bilder. Mm. Hur det har gått från att vara på bara väldigt kort tid, att det typ knappt går, till att det idag går att göra jävligt bra saker. Mm. Och nu har de i sin nya som de håller på med, som de lägger ut hela tiden, Soma, om du sett det. Mm. Där man gör video och film då, på ett sätt där man skriver in en text och beskriver den, och så får man upp det. Och det ser ju, de visar ju också när det går fel. De visar ju att det heter work in progress, det är inte släppt till offentligheten än. Men så fort det släpps till offentligheten för så här beta-grejer, så kommer de använda sig av all data där för att jobba vidare och göra det bättre. Och det går fort som fan att göra det. Och ändå ser det riktigt bra ut när de gör vissa saker idag som är otroligt spännande. Och här tänker man just när man pratar om det här med vad filmbranschen, man kanske inte ska prata att AI ska skriva manus till exempel och sånt där. Mm. För det ändå finns ändå någon typ av mänsklig touch som kan behövas i det och samma sak i det här. Men tänk att man i ett sånt här läge då, du spelar in en film som The Creator eller vad som helst, och du har, det vill säga att du kan då byta ut lätthet människor mot AIs, alltså med hjälp av AI, alltså i robotar och människor, du kan göra det. Du kan också lägga in, ja men vi saknar den här scenen, då kan du mata in i ett system med AI den exakt den miljön du befinner dig i, men jag behöver en shot av det här och den kommer generera det till filmen. Så tänk mig, alltså reshoots kan ju bli ett minneblott. Ja, om det inte är för, alltså, skådisen som behöver vara på plats och så vidare, men i stora drag, eller så här pick-up shoots som du måste ha, vill ha den här vinkeln också eller det. Alltså det finns så mycket möjligheter för film idag. Och att göra riktigt bra saker framöver till billigare pengar.
Ja.
Och fördelen med det är ju att det öppnar ju upp för fler som typ både du och jag har sett. Vi pratar ju om det ibland så här, eller jag är sugen på att det var kul att göra film igen på något sätt. Så här. Men tänk om det öppnar upp sig och vi faktiskt har möjligheten att mycket lättare kunna göra film. Det går att göra idag, alltså mycket lättare än vad vi tror. Men om det gör det så innebär det att man kan göra fler människor får tillgång till att göra film. Och konst överhuvudtaget. Nackdelen är ju att fler människor kan göra film och konst. Så det är liksom allting, det är ju gott, men det är samtidigt, vi tycker ändå idag att det är överväldigande mycket serier och filmer som kommer.
Ja.
Och det öppnas ju bara upp ännu mer för det. Därför kommer det, tror jag, i och med att det blir så tror jag att det kommer bli ännu viktigare faktiskt då, att det är människor och produktioner och det mänskliga som kommer bli det viktiga i det. Inte mängdproduktionen. Jag tror vi kommer gå tillbaka till att film kommer bli mer speciellt när det är människor som gör det som en konstform. Alltså man kommer uppskatta det mer som en konstform när det inte bara blir massproducerat. Så jag tror att det kommer liksom gå varvet runt.
Ja, jag har också tänkt på det också, den känslan att det kommer gå lite varvet runt. Det tycker jag även det känns lite som, för jag läste någon grej att jag kommer inte ihåg vilken producent eller vilket bolag det var, men det var någon som har pratat om att de ville satsa mer på att liksom få ut på bio mer, och att satsa tillbaka på bio.
Mm.
Och det var ju någonting som liksom är på att gå förlorat för bara några år sedan, liksom. Speciellt med tanke på pandemin. Men att det liksom, får vi gå tillbaka till det nu, för att man har märkt att det här streaming-grejen som man gör funkar inte riktigt som man har velat att det ska ha gjort. Och att det är liksom, det blir övermättat och det blir för mycket, och att det kommer cirkulera runt och göra att det som faktiskt är på bio är mer speciellt. Mer som liksom när man gick förr på bio, matinéer och sånt här. Att det var liksom det. När man inte hade tillgång till någonting annat så gick man och kollade på bio. Jag hoppas att det går runt, för jag tycker ju bioupplevelsen är ju speciell. Liksom. Att det blir bra. Men jag tycker de här AI-genererade filmerna, alltså de är obehagliga, hur sjukt, alltså jag hoppas bara att det blir ett verktyg man använder på rätt sätt och inte bara försöker slopa bort arbetskraft.
Nej, men det är det jag menar med att det blir så mycket, eftersom då en enskild regissör kan ha mer att säga till om, för det blir lättare att fixa saker, som i Gareth Edwards eller vad som helst. Du spelar in en film, du behöver kanske inte hålla dig till att liksom budgeten ska vara på ett visst sätt, utan du får mer frihet som konstnär i och med AI. För att det inte kostar lika mycket. Och det är det jag menar med att hantverket och personerna och människan kommer bli viktigare.
Det är det jag hoppas.
Med AI. För att makten på något sätt tas tillbaka till människan som kan styra mer exakt. Över hur det kommer se ut. Men det återstår att se.
Får se vad som händer.
Ja, bästa manliga skådespelare i en biroll.
Ja.
Då var det ju Robert Downey Jr.
Yes.
I Oppenheimer. Behöver inte prata så mycket om det. Jag tycker ju som sagt inte att det är, han är supervärdig kanske.
Nej, jag har ju en som jag tycker skulle ha vunnit det. Det är Mark Ruffalo
från Poor Things. Ja, nej, men jag är helt med på
det. Jag tycker hans biroll i Poor Things ger mer och är mer intressant än vad Robert i Oppenheimer.
Ja, det tycker jag med. För att Robert Downey Jr. gör ingenting särskilt egentligen. Och egentligen, jag har pratat med andra människor som inte är kanske inte jättefilmkunniga eller något sånt där. Men de har ju tyckt ungefär samma sak. De förstår inte riktigt varför Robert Downey har liksom vann det. Mm. Sen gör han ingen dålig insats. Men tittar man på, återigen som vi pratat om flera gånger innan, så här, med just med hur att man gör någonting annat än sig själv, eller att man faktiskt gör en roll. För det är så här, när det kommer till Mark Ruffalo, han har gjort andra saker också. Men här spelar han ju någonting helt annat än man brukar göra.
Ja,
och är på ett helt annat sätt än vad han brukar vara. Och verkligen spelar en roll. Inte bara gå in och läsa replikerna som sig själv. Som jag tycker nästan att det är Robert Downey Jr. gör. Men
alltså Robert, ja, han är ju liksom en skådespelare på samma sätt som typ liksom, eller har blivit det i alla fall. Han var inte det så mycket när han var ung, men han har ju blivit en persona av sig själv liksom. Så att han är ju mer det som om Christopher Walken gör en roll. Mm. Visst, han kan ju olika typer av roller, men ändå Christopher Walken liksom.
Ja, eller som Johnny Depp.
Ja, alltså det blir den stilen. Så att, ja, jag vet inte. Då blir det också alltid lite luddigt för mig att liksom bedöma så hur bra roll gjorde de här eller inte. Liksom.
Ja, men jag håller med. Däremot så är jag väldigt sugen på att se Dune 2 som inte har sett än. Med Christopher Walken i, bara för att du nämnde det.
Mm.
Ja, nästa bästa internationella långfilm. Och då är det ju Zone of Interest.
Ja.
Den som vi pratade om alldeles nyss.
Värdevinnare.
Absolut, kan det säkert vara. Bästa kostym är vi inne på då. Poor Things.
Också
jag köper det också. Den är ju väldigt speciell i sina kostymer, så den köper jag. Bästa produktionsdesign är också Poor Things. Det kan jag också förstå.
Sjukt snygg produktionsdesign.
Ja, det är det. Och det är väldigt mycket där Förlorade barnens stad och Wes Anderson-känslan i den. Så här. Och sen bästa smink också Poor Things. Jag har inte heller något mycket att säga om. Jag tycker också att det är väldigt bra. Där ser man just vad det är. För det är mycket, alltså man ser mycket att de vinner just detta, för det är en väldigt tydlig estetik man använder i filmen. Absolut bra. Bästa manus efter förlaga blev ju Cord Jefferson med American Fiction.
Mm.
Inte så mycket att säga om den här.
Nej, jag inte sett den filmen.
Nej, bästa originalmanus var ju då Justin Tré och Arthur Harari i Anatomy of a Fall.
Ja, den här filmen har jag ju sett. Nu kommer inte jag ihåg vilka fler som var nominerade i den här kategorin. Men det är ett jättebra manus, det är det. Däremot så tycker jag att filmen var inte så bra som jag trodde att den skulle vara. Den är intressant, för den är väldigt, den är liksom rätt, alltså den har ett intressant grepp, för den liksom berättade på ett sätt så att du får aldrig veta vad som är sant.
Nej. Men det är en fransk film, va? Eller vad är det, inte fransk?
Nej.
Tysk. För att den inte är engelskspråkig.
Den är... Jag tror den var tyskproducerad, ja. Men de pratar mest franska i den.
Mm.
För den utspelar sig i Frankrike, men det är ju tysk huvudskådis då.
Ja, precis.
Så att men jag kommer inte ihåg om den är tysk eller franskproducerad. Jag tror den är tyskproducerad.
Ja, för det är ju någon typ av mord som har begått, så är det ju...
Ja, precis. Det är, massa... det är då huvudskådisen. Hon är tillsammans med en kille som ett barn. Barnet är inte helt blint, men synskadat liksom. Mm. Och mannen dör i början av filmen då. Och man vet inte hur han dog. Och då är det liksom, hon blir då anklagad för att ha mördat honom.
Mm.
Och så är det stort sett en liksom, rättegång med detta. Och liksom, hur man ska säga. Och det är aldrig... de har... Två eller tre flashbacks, tror jag, som aldrig heller ger svar. För att när det väl finns, det mest tydliga är så här, de har en inspelning på ett bråk som är några dagar innan typ, mellan mannen och hustrun. Och då får vi se en stor del av det här bråket, vilket man annars inte får se. Men just när det är våldsamt så klipper man tillbaka till rättegången för att bara höra. Om man inte vet vad som händer. Så man får aldrig svar på vem som eventuellt gjort vad eller hur någonting har gått till. Vilket är intressant. Men det var lite filmen i sin helhet. Den är lite för lång för mig, tyckte jag. Den kunde varit lite kortare. Lite utdragen så. Men jag fattar att den vann bästa manus. Det kan jag fatta.
Mm. Nästa då, tar du.
Bästa animerad långfilm. Hayao Miyazaki och Ghiblis The Boy and the Heron. Som jag fortfarande inte sett, jag måste säga. Mm. Jag är inte förvånad att den vann. Det är Ghibli och Hayao.
Nej, men precis. Det stora snacket har varit att Hayao Miyazaki har rakat av sig skägget.
Exakt. Det var... Fan vad konstigt han såg ut.
Ja, många som säger det. Han ser ju fruktansvärd ut.
Alltså, är precis så... Han såg mer japansk ut.
Ja, gud ja. Nej, men han har gått från att vara Hayao Miyazaki till att vara en... jag vet, vad ska man kalla det? En gammal... Ja... risvinsodare liksom ute. Exakt, alltså, han ser så jävla japansk ut i det, men väldigt, det är charmigt på sitt sätt. Ja, bästa animerade kortfilm var War is Over. Och det var ju en, den är ju som inspirerad av musiken som John och Yoko gjorde, alltså War is, alltså John Lennon och Yoko Ono. Sen då sista kategorin, bästa kvinnliga skådespelare i en biroll. Och här var det ju den som alla trodde också som vann då, och det var ju Divine Joy Randolph för The Holdovers.
Ja, jag har inte sett den filmen, så jag vet inte.
Jag började ju se på den, men sen blev jag tvungen att springa iväg, så att jag har inte heller sett den. Men den måste man ju se, för den har också fått väldigt bra kritik. Och det jag började se på den var ju väldigt lovande, ska jag säga. Men det var alla Oscarsvinnare.
Alla Oscarsvinnare.
Och lite snack kring det.
Ja.
Så att det tänker vi att det får väl räcka för idag.
Yes.
Så att, tack för att ni har lyssnat, och då förhoppningsvis hörs vi nästa vecka. Ha det fint.
Ha det bra.